Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och att du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen!
Ni vet när man brukar säga det där med att man vill välja sina strider. Man ska välja liksom vilken fight man är villig att gå in i. Man liksom får välja liksom att är det tid att backa eller är det tid att fightas för det här. Så tycker jag man ofta hör människor säga. Och nu ska vi ha en gudstjänstserie som jag ska få starta idag. Som handlar om en person som definitivt inte valde sin strid. Utan det var snarare så som om striden valde honom. Och det ofattbara kring just det. Att det var tvunget att hända. Och de frågorna som uppstod på grund av det. Vi ska ha en gudstjänstserie som heter Hopp och realism. Och det handlar just om Jobb i Bibeln. En person som gjorde allting rätt, kan jag tänka att många tycker. Och det tyckte han själv också. Men ändå så fick han gå igenom så mycket lidande, så många problem. Och ställdes inför så många frågeställningar om sin tro och om sitt liv. Och vad som faktiskt var viktigt. Och för dig som är ny i tron, eller ny i det här med Bibeln, så kommer jag ge dig en liten kort crash course i vem Jobb var och vad vi kan lära oss av hans liv. Men man kan i alla fall säga, för att kort beskriva boken, så är det ändå en av Bibelns klurigaste böcker på ett sätt. Den är fint skriven, det finns lärdomar att lära sig, men den ger oss faktiskt många frågor om varför lidande måste hända när man trots allt är gudfruktig och tro på Gud. Så vi ska göra så att vi börjar med att läsa den bibeltext som är tänkt för dagen. Och det är ifrån Jobb första kapitlet, vers 1-5. Och då står det så här. I landet Uz levde en man som hette Jobb. Han var en from och rättsinnig man som fruktade Gud och undvek det onda. Han hade fått 7 söner och 3 döttrar. Han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 par oxar och 5 åsneston. Och dessutom tjänare i stor mängd. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet. Hans söner brukade hålla fester i sina hem, var och en i tur och ordning. De sände bud och bjöd in sina 3 systrar för att äta och dricka tillsammans med dem. När en sådan omgång av festdagar hade avslutats sände Gud bud efter dem för att helga dem. Han steg upp tidigt på morgonen och offrade ett brännoffer för var och en av dem. För Jobb tänkte, kanske har mina barn syndat och förbannat Gud i sina hjärtan. Så gjorde Jobb varje gång. Vi kommer helt enkelt in i en text här om kameler och åsnor och allt vad det kan vara. En massa tjänare, en man som helt enkelt var rik. Jobb var en person som hade det bra ställt. Det står att han var en av de mäktigaste i Österlandet. Han hade det riktigt bra ställt med allt vad hette hem, boende, familj. Han hade gott anseende, gott omdöme, gott rykte. Folk gick säkert till honom för att få råd. Och framförallt så var han inte bara en rik man, utan han fruktade Gud. Han älskade Gud. Han ville verkligen ge sitt allra bästa till Gud. Och han lät det få påverka sitt liv på så många olika sätt. Till och med så att vi läser lite senare i det kapitlet att Gud själv var liksom lite stolt över honom. Han liksom, det finns ingen som är som min tjänare Jobb. Det liksom, Gud var stolt över honom. Och då läser vi sen efter det också om åklagaren som kommer fram. Djävulen som på något sätt bara, Gud, du ska inte tro att människor tycker om dig. För det är bara för de välsignelserna som du ger dem. Varav Gud svarar, prova med Jobb. Jag tror faktiskt inte att han kommer att svika mig. Att han kommer att lämna mig som Gud bara för att det går dåligt för honom. Och genom det, efter det samtalet mellan Gud och åklagaren, så får alltså åklagaren rätt att helt enkelt bara ta bort allting ifrån Jobbs liv, förutom hans egna liv. Jobb förlorar allt. Han förlorar familjen, boendet, sin rikedom, anseendet, ryktena. Det var allt bara föll bort för honom. Och du kan tänka dig själv att det kan inte ha varit lätt. Jag menar, vi kan klaga när man slår i tån och det gör fruktansvärt ont. Han förlorade allt. Vad händer i hans huvud när en sån grej händer? Han var så olycklig att han till och med önskade att han inte hade blivit född. Han önskade att hans liv hade varit ogjort, för det var så tufft för honom. Job har ändå några vänner kvar som kommer till honom och är med honom i några dagar. Och försöker väl ge lite visa råd. Men Job känner att nej, men det här stämmer inte. Ni pratar om en gud som inte stämmer överens med den guden jag känner. Den guden som jag tror på. De menar liksom att du har förmodligen syndat och gjort en massa fel. Så att du förtjänar att få allt det här lidandet. Men Job känner att nej, det är inte så jag känner till min gud. Och resten av boken är egentligen en brottningskamp mellan just de här frågorna. På något sätt hoppet och realismen. Är Gud god och ändå ser lidande? Hur går det här ihop? Och här får vi vara med. Och bara för att ge en sammanfattning av boken, så i slutet så får faktiskt Job möta Gud. Och Gud på något sätt ger ett form av svar. Men det är inte svaret på de frågorna han egentligen ställde. Utan Job får ett möte med Gud och på något sätt får bli övertygad om att ja, men Gud är ändå Gud, han är allsmäktig. Men han fick ändå inte svar på varför allt lidande behövde ske. Och det är det som gör den här boken så klurig. Man känner så här, Gud, varför behöver det här hända honom? Han var ju gudfruktig, han älskade ju dig Gud. Och alla de här frågorna, jag menar, om du och jag ställer oss de frågorna, vad tänkte då inte Job? Så idag ska vi prata lite om Jobs Gud, hans gudsbild. Vad var det egentligen som fick Job att klara sig igenom det här? För vi ser också i slutet av boken att det faktiskt fick gå väl för Job en gång till. Han fick liksom dubbelt upp av allting, av välsignelsen. Men han hade ju fortfarande kvar historien. Det hade fortfarande skett mycket lidande i hans liv. Varför? Så Job var passionerad över Gud. Han älskade Gud. Han ville göra allting rätt. Han till och med var så mån om att det skulle bli rätt ställt att han offrade för sina barns skull. Det är liksom, då har man ändå en överlåtelse till sin tro. Att man tror att det är så viktigt att göra rätt inför Gud. Att man gör det för sina egna barns skull också. Han var präglad också av en gudsbild som var mycket det här. Att Gud är rättvis. Att om du syndar så kommer det gå dåligt för dig. Om du gör gott så kommer det gå bra för dig. Och den gudsbilden bar han med sig. Vilket då gör att när han då får möta lidandet, det är klart att han undrar, vad har jag gjort? Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Och det vi ser är, trots de här frågorna som kommer, som vi också fick höra här innan, som Andreas, lovsångsledaren, pratade om, så det första vi får se, en glimt på något sätt av Jobs gudsbild och relation med Gud, är att han på något sätt, han river sönder sina kläder, han faller ner på knä, han är förtvivlad. Men han ger ändå ära till Gud. Herren ger och Herren tar, lov att vara Herrens namn. Alltså jag vet inte om jag hade haft den karaktären. Alltså hur skulle jag reagerat i den stunden? Jag hoppas att jag hade gjort som Job. Att jag hade bara sett att det här är lidande och jag förstår inte varför. Men ära till Guds namn. Så ja, i starten ser vi ändå att Job har en väldig överlåtelse och trygghet. På något sätt han väljer att lita på Gud. Men det är klart att frågorna kommer. Och några av frågorna som han ställer är ju också, varför tillåter Gud det här lidandet? När jag ändå har betett mig bra, varför händer det här lidandet? En annan fråga är ju, är Gud verkligen allsmäktig? Är han den som jag trodde att han var? Är han skaparen av allt? Varför händer då det här? För om Gud är allsmäktig, då borde Gud kunna se till att jag inte får lida. Om det hade varit så att Gud inte var allsmäktig, då hade jobben då haft lite lättare med att förstå att Gud kanske inte kan skydda mig från allt. Men nu trodde Job att Gud var allsmäktig. Och därför stod frågan kvar. Varför har det här då hänt? Så frågan blev, är Gud då en god Gud? Eller vill han mig illa? Tänk vilka frågor att ställa sig. Man har haft ett så bra liv. Haft en föreställning av vem Gud är och av ens liv. Och ändå så kom alla den här brottningskampen. Där på något sätt ens hela väsen och existens på något sätt rubbas. Men han kommer ändå fram till att jag tror att Gud är allsmäktig. Jag tror att han har all makt. Trots att hans vänner på något sätt försöker säga nej, men du förtjänar inte det här. Så mycket saker som man på något sätt vill liksom. Han vill så gärna Vännerna vill på något sätt få honom att förstå att du har gjort någonting fel. Men han känner att jag har inte gjort något fel. Jag är oskyldig. Jag har liksom gjort allting gott. Så han tänker frimodigt att jag ska prata med Gud. Jag vill ha ett samtal med Gud. Det står så här lite senare. Redan nu har jag i himlen mitt vittne och i höjden den som ska tala för mig. Han var säker. Jag har inte gjort något fel. Jag vet inte varför det här lidandet drabbar mig. Så Gud, låt mig få förstå. Och ja, jag tror att både du och jag kan tänka att när han ändå var en god person, ville väl, gjorde gott mot andra, så kan man ändå känna att han förtjänade inte det där. Och visst är det ändå så ibland att vi tänker att vi förtjänar ett gott liv. Att vi är ändå hyfsat bra, jag beter mig hyfsat okej, jag borde ändå ha det ganska bra. Och ja, till viss del såklart att vårt agerande får konsekvenser i våra liv. Att om jag beter mig bra mot människor, det är klart att människor kommer ha lättare att tycka om mig och bete sig bra emot mig. Och om jag beter mig dåligt, det är klart att det kommer få konsekvensen att andra inte tycker om mig. Det är liksom, det är på något sätt en naturlag. Det är så det funkar. Så ja, synden har sina konsekvenser. Det är klart att vi ser att det händer saker på grund av det vi gör och de val vi gör. Men när det gäller Gud och Guds nåd och Guds rättvisa, så visar han en annan del av det. Gud är rättvis, men han är också nådefull. Att när vi gör fel beslut, så är Gud nådefull. Det står så många ställen i Bibeln som berättar om hur Gud återigen, om och om igen, ger sitt folk en ny chans när de har valt fel. Och jag tänker att det gäller för dig och mig också. Gud är nådefull. Han ger oss en ny chans. Han är rättvis. Ja, synden har sina konsekvenser. Men de konsekvenserna tog Jesus Kristus på korset. Och det kommer jag tillbaka till snart. Men det är ju någonting vi kan se nu som inte Jobb ännu kunde se. Så ja, klart att vi kan känna att vi ibland förtjänar att ha det bra. Men Gud tittar inte på vad du och jag har gjort för att se om vi förtjänar hans nåd. Utan den har redan blivit oss given. Han kommer alltid ha nåd för våra liv om vi i våra hjärtan vill förändras. Men ja, frågan finns kvar. Varför skedde då allt det här med Jobb? Varför var han tvungen att vara med om allt det här lidandet? Och vi får inte riktigt svar på det i boken. Och det är det som är så jobbigt och frustrerande. Men vi kan lära oss några saker. Och det första är att, ja, som jag sa, lidandet, det kommer drabba alla på något ett eller annat sätt. Kommer vi att ha det tufft i det här livet, och vi kan inte alltid förklara det. Men det vi kan ändå lita på, det är att det inte är Gud som vill straffa oss. Absolut, livet som sagt, vårt agerande får konsekvenser. Men det är inte Gud som vill straffa oss, utan han kommer alltid vara trofast. Och han vill alltid lära oss någonting genom varje svårighet. Han vill också träna oss i vår uthållighet genom de svåra perioderna. En annan sak vi lär oss är att Jobb slutade aldrig att tala till Gud. Hans vänner som försökte ge honom råd, de gjorde säkert sitt bästa, men det var inte jättebra det de sa. Men de talade om Gud medan Jobb valde att tala till Gud. Han gick med sin börda, sina problem till Gud. Och det tänker jag, det är en sån viktig lärdom för oss. Att inte låta frustration, våra frågor, vår ilska gentemot Gud på något sätt isolera oss i oss själva. Eller att vi bara pratar om Gud och inte med Gud. För Gud är med i din process. Och han vill höra dina bönämnen. Han vill höra dina brottningskamper. Och det vi också ser med Jobb är ju att han valt i någonstans, så hade han valt att tro att Gud är god, att han är allsmäktig. Det var den grunden han stod på, därför så visste han att jag har någon i himlen som talar för mig. Jag kan få prata och få möta den guden. Och där lär vi oss också det här om att Jobbs tidigare erfarenheter av Gud, Guds trofasthet i hans liv, hjälpte honom i lidandet. Jag tror att när du och jag går igenom svåra saker, så är det väldigt lätt att vi ser tunnelseende och ser det som är mitt framför oss. Och vi glömmer nästan det som har hänt bakåt i tiden. Och jag vill bara uppmuntra dig att när du går igenom något tufft och något svårt, när frågorna kommer om Gud verkligen är god eller om han verkligen är med, titta tillbaka på ditt liv. Försök se de gångerna och komma ihåg de gångerna då Gud faktiskt har varit med. Lyssna in andras vittnesbörd om vad Gud har gjort i deras liv. Låt det få tala tro in i dig. Påminn dig själv. Läs Guds ord, läs Bibeln och hör om de löften som han har gett dig och gett mig. För när vi är i det där mörka så är det svårt att se längre fram och lyfta blicken. Men jag vill uppmuntra dig att göra det. Glöm inte allt det goda som Gud redan har gjort för dig. Det kan bära dig framåt. Job sa, jag vet att min återlösare lever. Jag ska själv få skåda honom. Han på något sätt visste att frälsningen finns i Gud. En annan sak som vi kan få lära oss är också att genom prövningen fick Job som bara hade känt till Gud möta Gud. I våra svårigheter så tror jag att det är så att vi kanske öppnar upp oss för att möta Gud själv på ett annat sätt. Jag tror att vår relation med Gud kan få fördjupas genom de svåra dalarna. Jag säger inte att Gud låter oss gå igenom det för att vi ska bli starkare med honom. Jag tror inte han vill oss illa, men jag tror att han kan använda varje situation för att lära oss någonting och för att dra oss närmare honom. Och det tror jag verkligen att Job fick vara med om. Det står i slutet av boken att liksom, förut har jag bara hört om dig Gud. Nu har jag sett dig och fått möta dig. Det tror jag och hoppas och ber jag att du ska få känna när du kommer ur nästa prövoperiod i ditt liv. Nästa lidande. Att du ska få gå och komma ut därifrån och säga nu, förut så visste jag bara om Gud men nu vet jag att Gud finns och att han är god. En annan grej som vi också lär oss och inser, även om det är tufft, är ju det att Job får aldrig veta varför han var tvungen att gå igenom allt det här. Och visst är ändå det lite jobbigt. Varför kunde Gud inte bara ge svar? Job fick möta Gud. Det läste vi ju. Det hörde vi här. Det blir ett möte mellan himmel och jord, mellan Job och Gud. Men det Gud säger egentligen, det är mest bara, var du där Job när jag skapade jorden? Har du verkligen full kontroll? Menar du att du förstår alla de beslut jag tar i universum? Tror du dig vara Gud? I stort sett så. Det är i stort sett det som Gud säger till Job. Och Job på något sätt får bara, oj wow, ja, du är verkligen allsmäktig. Vem är jag att fråga egentligen? Så ja, du kommer inte få svar på allt som händer i ditt liv. Men du kan lämna det till Gud. Och du kan välja att förtrösta på att han är i kontroll. Att han har full koll på vad som händer i ditt liv. Att han har goda tankar för dig. Och att han kommer att bära dig igenom det. Det finns så många löften om det. Det sista vi kan lära oss. Säkert många fler grejer. Men den sista grejen jag tänker är så här att Gud lämnar aldrig Job. Det är ett passage, en ganska lång del av boken där det är samtal mellan vännerna och Job. Men Job vänder alltid på något sätt någon fråga till Gud. Och Gud är med. Han kanske var tyst vad vi kan förstå, vad vi kan läsa. Men Gud var alltid med. Och jag tror återigen det här tunnelseendet, att när det är problem så tenderar vi att titta liksom väldigt smalt på det som är problemet. Vi tittar bara ner på våra egna fötter egentligen för att orka ta ett steg till. Så vi glömmer att på något sätt glimta fram och försöka se det som Gud har runt hörnet. Jag tror verkligen att Gud har så mycket gott för dig och mig runt hörnet. Som inte vi kan se när vi går igenom svårigheter. Men vi kan välja att hoppas på det. Job sa, jag vet att min återlösare lever. Jag ska få skåda honom. Till och med så att Job på ett ställe skriver om att när jag kommer ur det här ska jag komma ur som guld kommer ur eld. Att han kommer på något sätt vara ännu bättre när han kommer ur det här lidandet. Han hade alltid den här blicken på vad har Gud runt hörnet för mig. Det kan vi få lita på. Så ja, det kommer vara många olika saker i ditt liv som händer. Som du inte förstår. Som du sörjer över. Saker du kommer klaga inför vänner och inför Gud. Men Gud har lovat att vara med dig. Precis som han var med Job. Han kommer att vara god emot dig. Och det faktum att Job faktiskt till slut kommer ut på andra sidan och får dubbelt upp av välsignelserna betyder ju att Gud inte hade slutat bry sig. Gud var med, Gud hade en tanke. Och Gud, jag tänker så här, Gud stirrar ondskan i ögonen genom att låta oss lära oss någonting av prövningen. Att den inte är förgäves. Gud önskar inte oss ondska. Gud önskar inte att vi ska lida, men han har den makten att göra så att vi faktiskt får lära oss någonting och komma visare genom mörkret. Så när du går igenom någonting, be Gud visa dig vad det är du kan lära dig av det här. Be Gud om hjälp att klara dig genom stormen. Job var en tillbedjare. Han älskade Gud och han valde genom hela lidandet att tillbe Gud. Och det vill jag bara uppmuntra dig och mig att göra, även när det är svårt. Att Herren ger och Herren tar, lov att vara Herrens namn. Gud är alltid värd att tillbe. Och när vi tillber honom så öppnas också upp för hans inflytande i våra liv. Det är jag övertygad om. Och vi kan också nu 2020 se ljuset av Jesus Kristus. Jesus, Guds son, kom till jorden för att lida. Ta på sig allt det, ja, men de straffen för allt det dumt vi har gjort. Han kanske inte fick bölder, men han fick piskrapp över hela kroppen. Han blev hånad, han blev övergiven av sina närmsta vänner. Han förlorade allt. Och han tog det upp på korset för din och min skull. Så mycket älskar Gud dig, så mycket älskar Gud mig. Han vet vad lidande innebär, så mycket att han svettades blod av ångest. Gud är inte långt borta ett förkrossat hjärta. Han älskar dig och mig och han kommer att ta dig ur problemen. Så ja, din återlösare, din frälsare lever. När du är mitt i stormen, mitt i mörkret och inte ser längre fram, vänd dig till honom, tillbe honom så som Job gjorde. Gud är rättvis på det sättet att han betalar priset för att vi ska få liv genom honom. Gud är god och han är med dig även när du inte förstår. Amen.
Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen eller vill veta mer om kristen tro kan du gå in på vår hemsida vasteras.pingst.se. Varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans klockan 10:30. Välkommen att vara med via webben. Sök efter vår YouTube-kanal Pingst Västerås så hittar du livesändningen.